Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Mowgli Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman i New York. Ja. Vi sitter nu här på varsin sida Atlanten, samlade för avsnitt nummer 164.
Precis. Och det, apropå en fyra så är det ju det fjärde avsnittet i våran preview-serie. Idag är det Pacific. Så att det är lite konklusion av all vår förhandstittande på alla klubbar.
Ja, vi ska gå igenom de åtta lagen här. Och vi har som vanligt börjat i österled och rört oss västerut och hamnat i Pacific. Det är ju så rörelsen går i den riktningen.
Det är väldigt naturligt och vi har inte rört oss ifrån den modellen, utan vi är ju traditionalister båda två när det kommer till den typen av grejer.
Ja, vi rör oss som solen, Jonathan.
Ja, precis så jobbar ju vi.
Ja.
Faktiskt. Men ja, innan vi kommer in på detta så först måste jag bara fråga hur läget är med dig, Biffen.
Jo, tack. Jag har lite ont i ryggen. Jag har en upper body som plågar mig lite. Så jag har lite svårt att sova just nu. Men det får väl gå ändå. Irriterande. Jag har aldrig haft några särskilda problem med ryggen. Men nu vet jag fan om jag har åkt på en crosschecking ute på stan utan att jag har märkt det.
Du är inte riktigt i form här på preseason. Liksom. Du sätter dig uppe på pressläktarstolen och får lite problem direkt där.
Ja, som så många av veteranerna.
Exakt, de gillar inte den här tiden på året. Alltså.
Nej, är man veteran. Är ju stel och så. Jag har gått för hårt in på kassen direkt här, känns det som.
Ja,
under de här veckorna vi har startat podcasten. Så jag får nog börja säsongen på, det har du rätt i. Jag får sitta och äta popcorn på pressläktaren.
Exakt.
Ja, nej då, det är ingen fara. Och nu mår jag ändå bra eftersom jag sitter här med dig och ska på podcast. Så det är inga problem. Och mitt välmående stärks ju av det faktum att nu har försäsongen brakat igång på riktigt.
Ja, äntligen. Vi har diskuterat det i varenda podd här fram till nu att snart är det äntligen dags. Och förra podden sa att nu är det bara några dagar kvar tills du får sätta dig på Madison Square Garden igen och börja skriva texter. Men nu är det ju faktiskt så. Nu är du inne i det.
Ja, de första matcherna spelades i lördags. Nu är det onsdag när vi spelar in det här. Och det har brakat igång ordentligt med matcher varje kväll. Och det är inte bara det att jag har suttit på Garden i en match. Utan de visas faktiskt rätt mycket på tv här också, vilket ju är kul. Så var det inte för några år sedan. Och ja, det är ju så att rent hockeymässigt så är det inte mycket att se. Liksom. Det märks verkligen att det är första matchen för säsongen för många. Det är timing är off. De har inte fattat vad de ska göra riktigt så. Men det är ju så fantastiskt att det är liksom att man får se hockey igen. Känna dofterna, höra ljuden och se vyerna.
Ja. Nej, men jag håller med dig lite grann. Det är lite antiklimax när det är så här fem veteraner och sen så några spännande talanger visserligen, men mycket så här nobody så HL killar också och lite invitee som jag ska fylla ut lagen.
Men, ja,
men ändå. Det är hockey, men det är som sagt, och så är vissa lag spelar två matcher på samma gång, med två helt olika lag, så det blir ju lite oseriöst liksom, och det betyder ju ingenting, men det är ändå hockey. Det är NHL.
Ja, och komma tillbaka som här i måndag som var på Garden, första matchen där mellan Rangers och Islanders, så det är ju lite som första dagen efter sommarlovet. Man träffar alla igen och det är handslag och ryggdunkningar och prat om hur det har varit under sommaren och så här, kul att se alla och så. Man blir lite glad.
Ja.
Men sen så går det rätt fort med de här när man vill att försäsongen ska vara över. För precis som du säger, resultaten betyder ingenting och hockeyn är halvdan och uppläggen ofta lite sådär. Ja, herregud. Vad är det här? Nu vill jag se de riktiga lagen och man vill se matcher som betyder något.
Precis, man är ju spänd på att se liksom nyförvärven i vilka kedjor de ska matchas i. Och så blir det att de hamnar i någon tredje kedja med någon AHL-spelare i princip. Bara för att de delar upp så mycket vilka som ska spela vilka matcher, så det blir ju inte de här mönstren man vill se.
Nej.
Det får vänta till 4 oktober eller till de absolut sista matcherna.
Men några tidiga intryck här är ju då att Vegas har ju vunnit, de har spelat två matcher och vunnit båda, den första med 9-4 mot
Vancouver.
Vancouver, ja. Det var ju ett väldigt reservbetonat Vancouver, men ändå.
Ja.
Och sen slog de Colorado igår. Mm. Oskar Lindberg gjorde mål.
Ja.
Det säger ju ingenting alls om Vegas slagstyrka som vi kommer att komma in på senare i det här avsnittet. Men det är ju en positiv start för dem. Som
de man vill ha det.
Ja, som en gambler i Vegas skulle säga att det är ändå skönt när första kvällen går bra. Sen kommer det gå till helvete, det vet man ju.
Ja, men... ja, det är mycket troligt att det blir så. Ja.
Ja.
Men ja, deras Twitterkonto som är kanske det mest aktiva i hela NHL, de är ju inte sena med att poängtera att de är helt obesegrade och bara rullar på här. Liksom. De är stenhårda mot.
Ja. Väldigt roligt Twitterkonto.
Exakt, de är inte blyga mot sina konkurrenter så att säga, utan... Men en annan tendens som är generellt, som man kan säga i alla matcher, det är ju det här med den otaliga mängd slashing-utvisningar vi plötsligt fått se i de första matcherna.
Ja, det är ju det intressantaste som har hänt, att det har ju gått ut dekret från högsta ort om att det ska bedömningen av slashing ska skärpas avsevärt. Slashing och face-off violation.
Ja, fusk
vid teckningarna. Mm. Så det har varit enormt mycket utvisningar de här första matcherna. Det har nästan sett ut som efter lockouten 04-05. När den generella regeltolkningsskärpningen instiftades.
Ja, just det. Då var man ute efter hakningar och den typen av grejer. Så
ja.
Ja, som man lyckades ställa bort, men det som du säger, då var det nästan ännu värre. Då var det, alltså det var ju så otroligt mycket utvisningar. Hela NHL förändrades ju liksom.
Ja, i grunden. Och det var väldigt många från en äldre generation som hade extremt svårt att akklimatisera sig till de nya reglerna. Och de fasades ju ut väldigt fort efter den där inledande säsongen.
Exakt, man åkte ju ut direkt. Alltså.
Ja, men så är det nu med slashing också. Och det är helt klart så är det så att det kommer att ta ett tag innan spelarna... För jag tror att det här med slashing, alltså det är ju något som sker instinktivt.
Ja.
Och att vänja sig av med den sortens instinkter för alla som har varit med här, det tror jag tar sin lilla tid.
Ja, det tror jag också. Det är ju... min bild är ju att det är bara man kollar på hockey naturligtvis, så är det väldigt mycket slashing. Då är det så man tar pucken ofta och lyfter klubban ordentligt. Det får man väl göra visserligen, men mycket slashing. Jag som har spelat innebandy under hela min uppväxt. När man möter sådana killar som spelar mycket hockey, då tappar man ju klubban så fort man är ute på banan liksom, för att de slashade och sådär, och så blev det visserligen frislag innebandy, men det liknar ju nästan lite innebandy här nu när det är nästan otillåtet med all form av slashing i hockey liksom.
Ja, det kommer att bli inledande månader här som kommer att vara, det kommer att storma mycket bland fansen, det kommer att vara jävligt upprört, för det kommer att vara extremt mycket utvisningar tror jag. Men rent filosofiskt så tycker jag att det är korrekt. Det handlar ju om att bejaka kreativiteten och briljansen hos de bästa, snabba, unga spelarna som vi alla älskar att se. Liksom.
Ja.
Deras konster, att de ska få utrymme, att det inte ska komma någon jävla yxhuggare och slå sönder dem.
Nej, för det har vi sett några exempel på senaste åren. Johnny Gaudreau i princip bryter handen och Sidney Crosby höll på, slog av ett finger på Mark Methoth där. Och
ja.
Det är ju vanligt. Det sker, och jag menar, Crosby gör väl det för att han har blivit utsatt för 100 gånger per match också ungefär. Så att det är ju ett otyg och ett så kallat spelförstörande moment som man brukade kalla där i 2006-grejerna.
Ja, jo, men och de vill man bli av med så mycket som möjligt.
Ja.
Såklart.
Ja. Och då får man väl stå ut med, även om jag också tycker det är jobbigt. Jag kollade lite på Tampa Carolina naturligtvis här om natten och det blev ju, halva matchen var ju bara powerplay liksom. Och man, det kändes som att man åkte ut för nästan var så fort man rörde klubban och så vill man inte ha det, men samtidigt så ska man banka in det här i bakhuvudet på spelarna, så måste man följa den här regeltolkningen slaviskt där i början. Så är det bara.
Ja, det tror jag. Så är det. Och jag såg att din kompis John Cooper gnällde efteråt att det var inget kul. Ja,
han var sur. Han var butter.
Ja.
Förlust också.
Men då får han får försöka anpassa sig.
Ja.
John Cooper, som jag tror hör till de som sitter på heta stolen. Går det inte bra för Tampa under första halvan av säsongen, då tror jag han får sparken.
Ja, det här är någonting jag skulle kunna sväva iväg i 10 minuter om, men nu väljer jag att hålla tyst.
Ja, men eller hur? Han stärker inte sina aktier genom sitt originella, vad jag ville sagt.
Nej, precis. Ett vanligt förekommande fenomen i Tampa-kretsar. Jag tillhör gänget.
Ja.
Men ska vi
helt... Sen blir Chris Draper, Icemans gamla kompis, ny coach i Tampa. Oj, nej, nu ska jag inte skrämma dig.
Ja, nej, nu vill jag inte. Nu vill jag lämna det. Ja. Nu tycker jag nästan att vi helt enkelt kastar oss in i den sista preview-delen. Tycker du det?
Tänk om inte jag har lust med
det.
Tänk om jag
vill prata med honom. Då får jag problem alltså. Får jag väldiga problem. Det blir kaos i podden.
Nej, du har inga problem med att sitta och prata själv. Du kan hålla låda i timmar.
Jag brukar ju göra det faktiskt. Jajamän.
Ja. Ja, nej, vi har Pacific då. Vi går väl som vanligt i bokstavsordning. Och då hamnar vi direkt hos...
Anaheim,
de är nummer ett i bokstavsordningen i hela ligan.
Just det.
Kan man inte låta bli att reflektera över när man håller på så mycket att skriva om.
Nej, just det, exakt. Du börjar alltid med Anaheim när du ska göra dina stora blogginlägg när du tar varenda lag i princip.
Ja, jag håller ju på med det nu också till vardags och det går tungt som fan. Det är 2 veckor kvar, jag måste komma in i det här så jag får det gjort någon gång.
Ja, det är alltså... Skulle man slå ihop det där så är det nästan en roman alltså. Det är ju så mycket tecken du får ihop så att jag förstår att det tar tid.
Ja, det gör det. Nu är jag på Carolina och då förstår du inte kommit så långt som jag vill.
Du har skrivit 15 kapitel i en normal roman höll jag på att säga, men det räcker inte långt.
Jag har skrivit Anaheim till exempel.
Det har du gjort i alla fall, så det passar ju väldigt bra här.
Ja,
när vi går in på dem.
Kommit fram till tror jag att när jag sett vad andra säger och tycker så känns som de är lite underskattade i år. Jag förstår inte det. Visserligen är konkurrensen hård i Pacific. Mm. I toppen av Pacific i alla fall. Men jag tror ju att Anaheim är väldigt nära nu fastnar orden.
Ja.
De är väldigt nära att ta sig över sista hindret tror jag och kanske kunna gå till final. Jag tyckte att de övertygade enormt i fjol. Det var ju en akklimatiseringsperiod där med Carlisle i början. Det gick trögt i början, typ några veckor innan alla var klara för spel och så. Men sen var ju Anaheim en uppenbarelse.
Ja, det var de faktiskt. De var riktigt bra andra halvan av säsongen inte minst och gjorde ett bra slutspel. Jag tyckte man spelade lite mer, kanske lite mer klatsch i slutspelet än man brukar vara. För att annars, när är det här ett gammalt Baudreau-lett lag som har chokat och förlorat massa Game 7 de senaste åren.
Mm.
Trots att de ju har vunnit Pacific Division, jag tror det var 5:e året i rad här senast. En sån som Ryan Getzlaf var ju a beast faktiskt i slutspelet. Och jag menar, Silverberg klev in och höll på att nästan vinna. Han var ju den svenska skytteligan åtminstone. Man var ju uppe och hota Gensel ett tag där. Om att plocka hem skytteligatiteln. Och Kessler såg ju rätt bra ut liksom. Det är ju ett starkt lag det här.
Ja, det är ju det. Men jag tycker det var intressant. För att inför, om vi hade lyssnat på vad vi sa för ett år sedan. Så var vi och de flesta andra väldigt skeptiska till att de hade återanställt Randy Carlisle som en gång hade fått sparken och sen kom tillbaka efter fiasko i Toronto. Ja. Men det visade sig att han hade lärt sig av misstagen i Toronto och blivit en ny man och en ny coach och ju faktiskt hade betydligt fräschare, mer moderna idéer. Och jag tycker att han lyckades, samtidigt som de bibehöll sin identitet här med styrka och stora och elaka.
Ja, det var de.
Så blev de lite mer samtida hockeylag som det gick lite kvickare, det gick lite fortare och de fick mer utrymme för liksom inneboende kreativitet.
Ja. Jag håller med om det och det var ju några kreativa spelare som tog ett extra steg och fick ytterligare utrymme och förtroende av Carlisle. Typ jag tänker väl allra tydligast på Rickard Rakell. Som är ju inte en gammal klassisk dagsspelare i den bemärkelsen. Det är ju ingen Ryan Getzlaf eller Ryan Kessler direkt. Men är ju en otroligt underhållande spelare med fantastiska handledare. Kliver in och vinner den svenska skytteligan på 33 kassar. Och får enormt förtroende. Apropå Carlisle och apropå Rakell så måste jag bara ta ett extrem exempel här. Som säger mycket om Carlisles stil ändå trots allt. Som funkade förra året. Bara ett moment i hans sätt att matcha lag. Och Rakell. Förtroendet för Rakell. Det var ju en match i Madison Square Garden, så du var förmodligen på den 7 februari. Då spelade Getzlaf det här var en match som de förlorade med 4-1. Men då spelade alltså Getzlaf 26-14. Det är ungefär vad Erik Karlsson spelar på en match.
Ja.
Raquel 24-53. Och i fjärde kedjan hittar vi Nate Thompson på 6-24 och Logan Shaw på 6 minuter och 57 sekunder. Så att, ja, det är lite typ. Han har ju väldigt förtroende för sina favoritgubbar liksom.
Ja, men samtidigt har han blivit mer benägen, tycker jag det känns som, att ge unga spelare chansen än vad han var förr.
Exakt, vi såg ju Andrej Kasche var en liten halvsensation förra året och Nick Ritchie och andra. Ja, jag tyckte att det var lite nya killar som började blomma upp där faktiskt.
Ja. Ja, det var en överraskning, positiv överraskning med Carlisle, absolut. Och ja, det var ju inte långt bort. Nu har inte hänt så mycket med truppen under sommaren. Det intressanta är ju att de har tappat Shea Theodore och Clayton Stoner. Och för de flesta lag skulle det ha varit katastrof att tappa två backar av den kalibern.
Ja.
Men de har ju så fantastiskt förspänt på den fronten, Anaheim, så det gör egentligen inte så mycket.
Nej, precis, exakt. Nu ska nämnas här, vilket jag tror kan vara ett litet AB för dem här i början, att de har lite skadebekymmer. Vi får se hur länge de blir borta, för både Vatanen och Lindholm har ju genomgått axeloperationer. Och, men de är, förmodligen så blir det inte så farligt ändå som man fruktade i somras kanske, att de skulle missa en god portion av hösten och kanske början av vintern. Men förhoppningen, vad jag har förstått, är att de ska vara tillbaka redan 1 november. Och då missar de ju knappt en månad bara.
Nej, det ska de kunna hålla, även om båda två, men kanske alla. Hampus är väl typ deras nummer ett.
Ja, jag skulle nästan säga det. Cam Fowlers kontrakt som han skrev här tidigare antyder att han är nummer ett, men Lindholm är ju arguably deras bästa back, kan man verkligen säga. Och ja, de har ju så väl förspänt där i taget också. Så Josh Manson är ju en väldigt stabil topp 4 back också. Och min lilla favorit som jag tror på mycket den här säsongen, som gjorde ett väldigt gott intryck i slutspelet och har gjort det i AHL i flera år, Brandon Montour. Lite namnokunnig kanske, för att han har ju aldrig riktigt fått chansen här. Han har dessutom haft Shea Theodore kanske framför sig i hierarkin, för att de har så otrolig konkurrenssituation på backsidan. Men han var så pass övertygande i slutspelet. Så smart, typiskt modern back. Alltså ganska liten, kort i rocken så att säga. Men otroligt smart och grym awareness på isen. Han tror jag kommer... Mm. Och speciellt nu i början när de saknar Lindholm och Vatanen, så tror jag att han kan bli en liten... Alltså ett utropstecken i hela ligan faktiskt. Det tror jag.
Ja, Jakob Larsson, svensk som fick chansen i början i fjol, lär ju få chansen ordentligt nu igen.
Exakt, precis.
Det verkar ju väldigt lovande.
Mm. Och jag har förstått det, så har de ytterligare en svensk, Marcus Pettersson, som spelade i Skellefteå förra året, som har tydligen gjorde det bra på rookie-campen och som får en, de take a long look at här på campen också, som eventuellt ska få en plats igen från start. Vi får se.
De har också bytt backup åt John Gibson. Nelson Mandela, Bernier har försvunnit. Mm. Och Ryan Miller kommer in. Och det känns väl... Ja, Ryan Miller känns som en väldigt solid backup såklart. Eftersom han har varit första målis i många, många år i Buffalo och Vancouver. Men jag tror att är det någonstans de har ett litet problem, så här är det på målvaktssidan. John Gibson, jag kallar honom alltid gammal Jekyll-favorit.
Det var 2-3 år sedan jag hade honom som favorit, men jag får ju stå för det.
Jag tycker fortfarande att han har mycket att bevisa, i synnerhet när the going gets tough.
Ja, han var ju svajig mot Nashville, inte minst. Det var några puckar han kastade in på egen hand nästan. Faktiskt. Det är ju en lite fladdrig målakt. Jag vet att våran Sportbladets målaktsexpert, han är det i form av att han själv har varit målakt som junior. Kristoffer Bodin, som brukar vara lite programledare i tv och sådär.
Mm.
Han älskar ju John Gibson.
Ja.
Att han tycker han är så skön stil. Alltså, han vet ju att det inte är den här klockrena, moderna liksom, motapucka-stilen. Utan det är lite fladdrigare, lite mer old school. Liksom. Men han gillar hans reflexer och hans sidospel och så vidare. Så att, det är en skicklig målakt, men kanske inte det mest stabila. Liksom. Och det är det man ändå vill ha.
Psykiskt. Det verkar ju vara psykiskt. Det sviktar kanske lite då i de allra största matcherna.
Ja, det får man ju faktiskt konstatera.
Ja, intressant. Jag tror ju att om Getzlaf har en till säsong av samma kaliber i, så varför skulle han inte ha det? Han är visserligen gammal, men det känns som att han blev ju bara bättre och bättre i fjol.
Ja, precis. Och jag räknar definitivt inte bort Getzlaf. Perry snarare.
Ja, och jag skulle komma till Perry, att han kanske behöver komma tillbaka från sin... Han är en väldigt dipp.
Mm.
Men om han kan komma tillbaka åtminstone lite grann, samtidigt som de här kidsen eller kids, men de yngre spelarna fortsätter ta steg framåt, då är Anaheim en av mina utmanare.
Absolut. Ja, men då kan de faktiskt bli ännu vassare nästa år om de kan få ytterligare utveckling på resten av truppen. Liksom. För kärnan är ju väldigt stark. Sen får vi se hur för apropå skadade backar så måste vi även nämna att Ryan Kessler är ju allra mest skadad.
Hur länge blir han borta? Hans närvaro är ju också, när man tittar på centersidan, herregud, de har Getzlaf, Kessler, Vermette, men nu kanske de inte har det.
Nej, Kessler, i värsta fall fruktar de att det är halva säsongen. Liksom. Att det är nyår han är tillbaka.
Och, ja, det är ju ett avbräck av.
Precis. Och det är lite synd med den här fina kedjan med Cogliano, Silverberg och Kessler.
Jag trodde du skulle säga att det är lite synd om Ryan.
Ja, det är ju som Ryan Johansson sa. Det finns ingen i hela ligan som tycker om honom.
Nej, alltså att inte ens hans släkt och familj.
Ja, just det. Alla hans vänner hatar honom egentligen också. Så dum igen.
Ja, det var ett starkt uttalande.
Det var stenhårt alltså.
Mamma tycker inte om Ryan Kessler.
Så illa är det faktiskt. Men han är, det är ett avbräck i alla fall. Och där sägs det att Vermette ska gå in. Så här sägs det faktiskt. Att Vermette ska gå in i den kedjan. För att behålla liksom shutdown-stämpeln där lite grann. Det är defensivt skickliga spelare. Nu hoppas man att Silverberg ska fortsätta som han gjorde i slutspelet. Få powerplay-tid och fortsätta göra kassa liksom. Men att Raquel då. Att han ska få vara center. Istället för ytterforward. Och att de ska köra lite pairings istället. Att det är Getzlaf Eves i en kedja, och så är det Cogliano Silverberg i en kedja, och så är det Raquel Perry i en kedja. Och
sen så... Just det, de har ju Eves också som fick en lite nytändning när han kom dit. Och sen visserligen hade otur skadats i slutspelet, men han var ju ett utropstecken också.
Absolut, och funkar bra ihop med Getzlaf. Och Perry hade ju faktiskt bättre kemi med Raquel förra året än med Getzlaf.
Men det blir intressant, då kanske inte Raquel gör lika mycket mål då, för han sa ofta när man frågade honom om den här fantastiska målproduktionen i fjol att det byggde på att han var ute, att han var winger. Ja. Då fick man fler tillfällen att liksom göra mål och avsluta.
Ja, precis, så det är lite svårt att veta hur Carlisle kommer matcha laget här om han har tre kedjor istället för två hans gåsten hopp på. Så du har en poäng där. Det kanske inte blir samma utdelning faktiskt för Raquel i den rollen han kommer få ta första halvan av säsongen när Kessler är borta. Så att det är en poäng. Men slutspel 100%.
Ja, absolut, absolut. Men du, då går vi vidare till deras granne, kan man nästan kalla dem, i Arizona Coyotes ute i Phoenix. Det var fint så länge sedan, och gud vad härligt det var.
Ja.
Där har det hänt desto mer under vintern.
Det var helt korrekt övergång.
Ja, de har sparkat coach Dave Tippett. Eller det är ju John Chyka.
Min jämnårig, han är ett år äldre än mig.
En synnerligen unge general manager. Ja, han har sparkat Tippett. Han har sagt adjö åt gamla trotjänare som Mike Smith och framförallt Shane Doan då, som inte får komma tillbaka efter att ha varit där sedan 1937.
Ja,
det var också på ägarfronten, renodlar om det. De försöker skynda på en förändringsprocess här som ska ge lagen en ny identitet som är mer vinnaridentitet, känns det som. Han är lite ivrig nu, Chaka. Det får vara slut på det här tramset.
Ja.
Han har skaffat sig några bra förvärv via trader också och hoppas genom dem att de ska hjälpa till att få en väldigt talangfull ung kader att blomma ut. Det låter som jag läser innantill, men det gör jag inte. Men nej, däremot så kommer jag ihåg ungefär vad jag har skrivit.
Talets förmåga också.
Alltså, det har aldrig riktigt känts, men ja.
Ja, jag är imponerad.
Men så är det väl, så får man väl se det.
Ja, det tycker jag verkligen att man kan formulera det. Och så, att det är precis så jag ser det också. Jag skulle vilja säga att Arizona är ett av de lag som man minst ser fram emot att se inför säsongen. Det är inte så att man bara, det är snart NHL, nu är det Arizona igen, yes. Men just i år så måste jag säga att Arizona är ett av de lag som jag mest ser fram emot att titta på. Alltså. Jag är otroligt spänd på att se hur det här bygget ter sig, hur slagkraftiga de är nu med de här förändringarna. För det är ett nytt Arizona vi ska få se.
Ja, och grejen är ju så här. Det finns ju många lag som har talangpooler liksom, med unga killar som är på väg upp i the pipeline och så. Mm. Och ibland så känns det, eller ofta känns det som att det kommer att ta något år till innan de blommar ut. Mm. Men av någon anledning, och jag är inte hundra på att jag kan förklara varför, så känns det just med Arizona som att de är väldigt nära och verkligen explodera ett helt koppel.
Ja.
Yngre.
Ja.
Vi har McDomi och Anthony Duclair. De hade ju fantastiska rookie-säsonger. Sen var det lite sophomore slump i fjol.
Ja, en klassiker.
Ja, men de kommer komma. Men sen, det finns ju hur många som helst ju.
Ja, det är så otroligt spännande. Alltså, man kan ju snöa in sig på vem som helst. Jag har ju utnämnt Clayton Keller i somras till alltså, min College Trophy-favorit. Vi får se om det håller, men det är en jättespännande spelare. Otroligt spännande.
Ja. Dylan Strome. Cruise.
Ja, Christian Dvorak var ju i princip första center förra året. Också ja. Jätteung. Brendan Perlini. Chychrun
säger man, ja.
Absolut. Så Christian Fischer är en av mina favoriter också. Och Dylan Strome är ju så superbortglömd. Men han var ju alltså den tredje centern som gick där direkt efter Conor McDavid och Jack Eichel. Och liksom... superhypad och har ju fullständigt alltså köttsönder OHL juniorligan där borta, total dominant.
Köttsönder?
Nej, men han är
Ja. Nej, han skjutit. Ja, köttsönder. Ja, ja.
Men han är i alla fall väldigt duktig.
Mm.
Men där har ju funnits lite frågetecken om hans skating och så vidare, men han är i alla fall försök kopiera John Tavares gamla framgångsrecept och köra med samma tränare som Tavares haft och försöka få igång. Så han tar det seriöst nu i alla fall, Ström. Han har bestämt sig för att försöka ge det här en chans att bli den stjärna han förutspås.
Ja, en grej är då att de kanske, om de var själva, om de bara var unga killar, så skulle de kanske inte klara av att bära det här laget. Men som sagt, de har ju gjort några fina trader också då, med en slags spelare som jag tror kan verkligen hjälpa det här laget genom en metamorfos.
Ja.
Och Niklas Hjalmarsson är ju en som gamla favorit i Chicago, Hjälbär,
ja.
Från Rustnäs i Småland. Han kommer ju förmodligen att bilda första backpar med sin fellow smålänning Oliver Ekman Larsson, och det känns ju som ett jävla kanonpar.
Ja, det är riktigt bra par, och det har de ju visat till och med förut, trots att de inte har spelat samma klubblag, så har de gjort det i World Cup till exempel för Sverige.
Ja. Ja, ett jävligt lyckat. Och bara häromdagen så var det ju klart med en till backförvärv, en grym trade av
Orwell
Chaika. Jason Demers kommer från Florida i utbyte mot Jamie McGinn.
Ja.
Och då behåller ändå Florida en del av Demers lön.
Ja, den undrar man ju lite hur det gick till. Alltså, det är ju...
Visst säger man Demers?
Jag säger Demers.
Ja, Demers. Ja, jag tror att det ska vara så.
Ja,
men nej, det var ju liksom en jackpot för Arizona. Exakt. Varken mer eller mindre.
Nej, precis. Och nu jag menar, då kan han återförenas med Alex Goligoski. De var ju backpar, de var i alla fall i samma topp 4 i Dallas. Och gjorde bra från sig där.
Ja, det är ju faktiskt, man häpnar ju. De har alltså Ekman Larsson, Hjalmarsson, Goligoski och Demers som sin topp 4.
Exakt.
Det är bara Nashville och Calgary som har stånd topp 4 nästan.
Ja, Anaheim skulle vi kunna, ja. Och några, men det är alltså plötsligt seglar Arizonas backuppsättning upp som minst topp 10 om inte mer.
Ja. Ja, enastående. Ja, och sen har de då Derek Stepan från New York Rangers.
Ja.
Och ja, här har vi tjatat ibland om att han inte riktigt är topp 10, inte elitcenter. Har jag tjatat om i flera år att han liksom, och det får man väl säga, han är inte Bergeron och så liksom.
Nej, det är ju ingen första center i den bemärkelsen som gör en poäng per match.
Nej, men han är å andra sidan den bästa första center Arizona haft på väldigt länge.
Ja.
Kanske någonsin.
Ja, så här på spontant så, jag menar, det är ju typ Martin Hansall som har varit deras första center senaste åren liksom.
Ja.
Och där är just Stepan en uppgradering, för att man vet i alla fall vad man får av honom, för att jag, alltså de senaste 4 säsongerna så har han gjort som mest 57 poäng och som minst 53 poäng. Så han har samma nivå i princip år efter år. Och ja. Han kommer ju ta, alltså det blir ju inte samma press nu på Strome och på Dvorak så här, som hade de inte värvat in Stepan, då hade det ju verkligen krävts att de ska gå in i topp 6 båda två. Men nu, ja. Nu har de en kille som de kan luta sig tillbaka lite mot alltså.
Ja.
Och som inte är så otroligt liksom uttalad franchise-spelare på något sätt att de inte kan gå förbi han i hierarkin heller om de skulle få superutveckling. Så det känns som en väldigt smart värning att checka där också, tycker jag.
Ja. Och så från Rangers kommer också då Antti Ranta som ny målis efter Mike Smith. Och Ranta har ju varit en av de bästa backupsen i ligan de senaste åren. Ja. Nu vet man ju aldrig vad som händer med en sån när de får huvudansvaret. Men jag räknar nästan kallt med samma utväxling på honom som Edmonton fick på Talbot. Jag tror att han är redo för det.
Ja, det är, jag tycker definitivt att det är värt en chansning i alla fall. Det är som du säger, man vet inte vad man ska förvänta sig av en kille som alltid varit backup i NHL. Men det är ju verkligen Talbot vibbar. Kommer från samma skola där Rangers har haft Lundqvist som mentor liksom. Och gjort det ja. Väldigt bra under flera säsonger nu. Ja. Och Chen har ju åldern inne också. Han är ju 27-28 år antar jag. Till och med ska fylla 29. Så att han är mogen för att ställa sig i kassen och vara nummer ett.
Ja, det är han och Scott Darling som liksom... känns som de är de som har varit backupper som är redo för den här sortens tjänstgöring.
Precis, de har gått NHL-skolan om man kan uttrycka sig så.
Ja, verkligen.
Och nu är de redo att examineras.
Mm. Så har vi en ny coach också då, i Rick Tocchet.
Precis.
Som har ju haft några synnerligen lyckade år som assistant i Pittsburgh.
Han har två ingraveringar på Stanley Cup-bucklan nu.
Ja, och verkligen vet vad som krävs för att vinna i den här ligan och hur man förbereder sina lag för stora matcher och så. Han är ju också förstås ett lite oskrivet kort, men han är ju väldigt respektingivande. Det är svårt att se att han skulle misslyckas, tycker jag.
Ja, men han ser lite småfarlig ut, tycker jag.
Ja, han gör ju
det. Det är ju en gammal riktig halvful spelare också. Alltså. Det är nog ingen som lånar fingrar emellan, så att säga. Utan, och jag har ju den lilla korta huvudtränarerfarenheten han har sen tidigare, den hade han på NHL-nivå, det är ju Tampa Bay. Han gjorde ju någon säsong där.
Ja, just det.
När Tampa var som sämst i princip. Men jag fick ett positivt intryck av honom trots det då. Alltså jag gillar hans intensitet. Alltså på något sätt så, jag tycker han påminner lite om Bulan här hemma i Sverige. En sån här liten energiknippe i båset som är kontrollerad men samtidigt karisma och liksom lite så här... kan liksom tända till alltså. Han kan skälla ut sina spelare, men han väljer sina tillfällen liksom.
Ja.
Och har respekt i grunden på något vis i sin uppenbarelse. Så jag tror han kommer passa bra till det här lagbygget också med unga spelare och så vidare.
Jag tror ju faktiskt att Arizona kommer att skrälla sig till slutspel på bekostnad av San Jose och Los Angeles, som vi återkommer till. Jag tror att de kommer att ha dem bakom sig. De kommer att ha även Vancouver och Vegas bakom sig. Jag tror mycket på Arizona. Men det kanske är för att man lite vill det också. Man vill att den här satsningen ska gå bra. Man vill att de här unga killarna ska slå igenom.
Ja, jag skriver under på 100%. Så jag vet inte om det är för optimistiskt att säga att det blir slutspel. När jag pratade med Ulrik Larsson där i somras också så han lite samma sak. Fast det är ju ett helt nytt lag liksom. Och han var dessutom lite besviken över Dung där. För de är ju goda vänner också, satt bredvid varandra i omklädningsrummet och umgicks privat. Och han tycker att Don fick ju inte ens... jag menar, de hade kunnat avisera det i slutet av säsongen, så hade han fått kunna åka runt och göra en riktig avskedsmatch där. Liksom, ta farväl av sin största ikon genom tina i den klubben. Men nu blev det typ ett... Det kanske inte blev ett sms att du får sparken, men ungefär lite så.
Det var väl såklart inte så något lätt beslut kanske rent personligt, men hockeymässigt så var det ju korrekt. Alltså han är ju en av de här som har blivit för gammal liksom. Det är bara så.
Exakt.
Älskvärda personer, han och Iginla och några till, men det finns ingen plats för dem längre.
Nej, precis, och då måste man gå vidare, och det är ju business som alla vet i den här ligan.
Och han gick i pension och han får bo kvar i denna underbara dal där ute i Arizona, och han kommer ju garanterat att få sitt avsked i Gila River i alla fall.
Exakt, det kommer ju med pomp och ståt, och den där tröjan kommer ju bara flyga upp i taket.
Men det får man förstå, de är goda vänner han har alltid spelat där så länge Oliver har varit, så det förstår man på ett personligt plan. Men nu är det dags att vända blad, som svenska kungen säger.
Men jag vill lägga till en sak nu, så fina skottstil att han får bo där. Det tycker jag är positivt för Arizona också. Att faktum är att både Hjalmarsson och Demers, de hade ju klausuler i sina kontrakt som gjorde att de kunde stoppa trader till vissa klubbar. Men de hade inte Arizona på de listorna. Utan de kunde tänka sig gå dit. Trots att det har varit trögt sportsligt så är det en klubb som spelare kan tänka sig gå till. För det är ju en trevlig stad att bo i. Ja. Och Hjalmarsson får ju flytta hela familjen nu. Så det var ju ett stort uppbrott. Men han kommer till ett spännande klubb. Och ett fint område.
Ja, du får hålla dig vaken i natt. För faktum är att de två lag vi har hunnit prata om hittills i podcasten, de möts i natt i träningsmatch. Ja, Anaheim, Arizona.
Och det kommer vara mycket talanger på isen då.
Det lär det vara. Ja, ja du, vi går vidare. Mm. Inspirerar dig idag, jävlar vad vi pratar.
Ja, det har blivit rejält det här om bägge lagen hittills. Här. Men vi går vidare, vi kör på.
Ja, och då är det Calgary Flames.
Ja.
Och vi har varit positiva två gånger i rad här med Anaheim och Arizona. Och det finns fan ingen anledning att vara något annat än positiv när det gäller Calgary heller.
Nej, det är bara att köta på här nu med vår positivt snack här, känner jag faktiskt.
Ja, jag tycker det känns som Calgary i nuläget har ett nästan perfekt lagbygge. Liksom. De har med Travis Hamonic nu då, som tillhör Calgary. Efter flera år har varit i Islanders och tjatar om att få komma hem till västra Kanada, så har han hittat rätt.
Ja.
Och då nämnde vi deras topp 4 på backsidan, och det är ju 24 karatigt. Med Giordano, Hamilton, Brody och Hamonic. Ja. Det är svettigt alltså.
Precis, det är riktigt bra. Och en sån som Michael Stone, som förmodligen skulle vara en topp 4-back i många andra lag. Han hamnar nere i tredje backpar nu. Ja. Ja, men och Giordano och Hamilton, bara, det var en superbackpar sista halvan av säsongen. Otroligt bra. Och så jag menar Hamonic som säger, det är 5 plus på backsidan.
Ja, och framåt har de då inte mycket förändringar, men där har de ju fyra fungerande kedjor redan. Framförallt de första tre är ju liksom inarbetade och har kemi och var väldigt lyckade hela, för de började inte alls experimentera lika mycket som andra lag. När Kachuk och Backlund och Frolik var sån liksom sammansvetsad enhet.
Ja, det var ju...
Precis som Gaudreau och Monahan och Brower.
Ja, alltså Kachuk, Backlund och Frolik är ju det var ju en av NHLs bästa kedjor förra året. Så pass var det. Speciellt med tanke på att de matchade som en defensiv kedja lite grann på det viset att de fick ju ofta möta motståndarens bästa kedja för att spela jämt med dem. Men faktum är att possessionmässigt så dominerar de ju när de var inne på isen. Mot vilka de mötte i princip. Jag tror de var typ den bästa Corsi-kedjan i hela NHL. Och Backlund och hela gänget. Kachuk hade en otrolig rookie-säsong. Frolik funkar perfekt med de här två. Backlund hade ju sin absolut bästa säsong i karriären. Och hade ju redan hunnit få en liten stämpel som duktig defensivt, men nu visar jag att det finns ju definitivt kapacitet att producera poäng framåt också.
Ja, jag tycker också de har en så här utsökt balans mellan ungt och gammalt och var spelarna befinner sig i karriären och vad man behöver liksom för olika slags typer och mentaliteter i ett lag för att det ska gå långt. Det känns väldigt lyckat på det sättet också. Blandningen.
Ja, det håller jag med om. Det är både rutin i form av till exempel Giordano. Mm. Och så är det en ung superstjärna som Gaudreau. Och så är det en prime-spelare som Backlund, kan man säga.
Ja, precis.
Och en ny ung kille i Kachuk som har kommit upp direkt från draften liksom, till att göra en super-rookie-säsong. Liksom.
Ja, men du har också de som befinner sig liksom, på lite olika ställen, men sammantaget så blir det bra. Du tar Bennett och du tar Hamilton och du tar Giordano. Liksom. De befinner sig på olika platser i karriären, men just det, sammantaget blir det väldigt lyckat ofta.
Ja, det köper jag. Men om jag ska ha lite frågetecken då?
Ja, så är det på målvaktssidan.
Ja, det är väl det mest tydliga då.
Ja, det säger jag alla. Och det är klart att det är inte lyckat att de återigen, efter varje år så byter de målvaktspar i princip. Ja. Och nu har de fått göra det igen. Inkommer Mike Smith och Eddie Leck, för att Brian Elliott var inget lyckat försök.
Nej, det blev fiasko faktiskt.
Som han är bra varannan säsong och helt värdelös varannan.
Ja, för jag vill säga det, brasklapp här, att i Anaheim-serien förra säsongen så var jag jätteimponerad av deras spel. Men faktum är att Brian Elliott var ju fullständigt opålitlig och släppte in alla möjliga typer av mål, och det är klart, det sänker ju lagmoralen. Ja, men det var faktiskt så. Och spelmässigt så var de, alltså jag tyckte att de var bättre än Anaheim i vissa matcher, och det säger en del om hur bra Calgary ändå var.
Ja. Men jag tror ju då, vad det gäller det nya målvaktsparet, Smith och Läck, att de är lite underskattade. Smith hörde till de här gamla då som skulle skrapas bort i Arizona. Men han har ju åtminstone, han är lite ojämn från säsong till säsong, men när han är bra så är han ju en gudabenådad Morris.
Ja.
Och han hade ju, med tanke på hur de har spelat defensivt, så har han ju ändå gjort det bra i Arizona många gånger.
Ja, absolut. Nej, men, och han har faktiskt vart helt okej igen. Bara senaste säsongen var han ju rätt bra ändå. Trots att Arizona som lag verkligen var ju nere i botten, så var ju Smith kommer från en rätt bra säsong.
Ja.
Och han, det som säger, alltså hans högsta nivå är ju ändå hög liksom. Och han är ju nästan den där sjätte backen bredvid Michael Stone, om man ska säga till hans puckhantering.
Ja.
För att han är ju NHLs bästa målvakt när det kommer till den biten. Så att, och, så jag tycker, visst, jag tycker det är lite så här liksom ytterligare en liten chansning på målvaktssidan, men jag tycker nödvändigtvis inte att det är katastrofdåligt val, utan jag menar han, det kan bli bra. Det kan bli bra.
Ja, det kan det. Och jag tror dessutom att Eddie är en bra backup. Han hade tidvis tungt i Carolina i fjol och fick ju Bill Peters på sig på ett jävligt oförskämt sätt.
Ja, det fick
men jag. Efter det så spelar han ju bra, och det finns ju en fin högsta nivå där också.
Absolut, han är också han är lite lik Smith just i den avseendet, måste jag säga.
Ja. Men han är också bra på att höja stämningen i gruppen.
Ja.
Sitt fantastiska humör.
Ja.
Och så hoppas vi ju då förstås att vi hittar några bra taco-restauranger i Calgary också, lika bra som den som du och jag var på i Raleigh.
Ja, 4+.
Man säger. Men däremot ett annat som jag kanske har lite mer fundersam kring, det är ju coachen.
Glenn, ja, jag håller med dig.
Hur säger man?
Ja, det är omöjligt. Både deras general manager och deras coach har ju valt tuffa namn alltså.
Glenn Gullis.
Glenn Gullis. Gullutsen.
Gulliga Glenn.
Gulliga Glenn, ja. I båset.
Gulliga Glenn kändes ju som, ja, du sa att de spelar väldigt bra i den här, fast de var svepta då mot Anaheim.
Ja.
Men samtidigt så var det så att han hade inga riktiga svar där. Han visste inte hur han skulle hantera det där.
Nej, de blev ju lite nedsykade, tog ju mycket dumma utvisningar och sånt där.
Ja, och det kändes som, ja, exakt. Så, och då, det indikerar ju kanske att han inte är de stora matchernas coach. Det är det man måste vara om man har ett så här bra lag. Det skulle nästan inte gå att misslyckas med det här laget nu, när det är så bra.
Nej.
Men det krävs ju liksom att du spetsar dem och får dem att prestera sitt allra yttersta i de största matcherna. Mm.
Ja, jag håller med dig om det, att just på coachsidan så har man inget jätteförtroende än så länge för Gullutsen. Han känns ganska anonym än så länge. Och, ja, var ju nästan lite ifrågasatt redan när de anställde honom att det borde ha funnits bättre alternativ med tanke på hans record i tidigare klubbar också. Men ja, och sen så vill jag säga det när vi nämnde liksom forward-hierarkin, att det ändå börjar kännas bra tryckt i alla kedjor där, så ja, på ett sätt håller jag med, för det måste jag säga, den där backlundskedjan är ju fantastisk, och Gaudreau och Mon, han är ju otroligt bra. Sen så väntar man sig kanske lite mer av Sam Bennett med tanke på förväntningarna på honom när han kom in i ligan. Det är ju ett högt draftval liksom, som har fått nöja sig att vara tredje center.
Ja, men samtidigt så känns det som att det finns väldigt mycket outnyttjad potential där.
Absolut, exakt. Det ska man ju absolut understryka. Sen däremot där, är det ju faktiskt, du sa Brower hade varit uppe och kört i första kedjan där, och de har testat jättemånga, nästan alla får varit uppe och testade med Monahan, Gaudreau. Men den som lyckades bäst, och som jag har sett att de har kört med nu även på försäsongen, det är ju alltså den här brunkaren Michael Furland. Och det är bara för att han är den enda som är tillräckligt snabb för att hinna med liksom Gaudreau och Monahan. Han har inte handledarna för det, men han har speeden. För det går undan alltså om man ska spela där. Och jag vet inte, jag tycker ändå att det är lite svaghetstecken för att de måste ha en fjärde kedjebrunkare bredvid dem. Jag tycker de ska kunna få ännu större utveckling på Gaudreau och Monahan. De hade lite mellanår förra året för vad de. Shit vad Calgary skulle se bra ut om de hittade en tredje part till de två. Alltså en riktig tredje part. Det är ett svagt frågetecken, vill jag ändå avisera.
Ja, det tycker jag känner som en parentes med tanke på hur bra de ändå har varit.
Ja, ja, det håller jag. Det köper jag. Jag ska inte sitta här och argumentera stenhårt kring det. Slutspelslag.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, och redan innan de kommer till slutspel och kanske i slutspel, vem vet, så kommer det hur som helst att bli episka Battle of Alberta, kan man nog utgå från. För det andra laget i den ekvationen är vårt nästa lag, Edmonton Oilers, och de är ju också på en fruktansvärd uppsving, får man ju säga. Ja. De bröt sig ur gamla mönster i fjol och tog sig, vann en slutspelsomgång och pressade ju Anaheim i 7 matcher.
Ja, det är de.
Och jag tänker nu vara väldigt drastisk och säga att jag tror att Edmonton Oilers går till final i år.
Ja, och då måste jag konstatera, nu pikar podden. Nu pikar podden. Vi har varit så positiva kring alla lag nu. Och nu kommer vi fram till att de går till final här. För jag känner att de övriga 4 lagen vi ska diskutera här sen, då går det ner för alltså.
Ja, det kommer
gå tvär ner för.
Det kommer bli en tråkig andra halva.
Ja, men riktigt trist, alltså depressiv andra halva. Så nu är det liksom det mest positiva nästan podden upplevt här, känner jag.
Ja, och det handlar ju framförallt om en spelare då, Connor McDavid. Och jag ser ju, jag kan inte låta bli att se paralleller till Sidney Crosby, hans start i ligan. Första året han var i ligan, då missade Pittsburgh slutspel. Ja. Året därpå så gick de till slutspel, åkte visserligen ut i första omgången. Ja. Tredje året, då gick de till final och fick stryk. Fjärde året gick de till final och vann. Jag har en otroligt stark känsla av att Connor McDavid kommer att följa samma mönster, för han är... Det handlade extremt mycket om Sidney Crosby i Pittsburgh. Det kommer att handla extremt mycket om Conor McDavid i Edmonton. Och jag tror att han drar med sig hela laget på samma resa. Vad säger du om den analysen?
Ja, det var ett statement där alltså. Men jag kan nog, jag håller med om det. Alltså McDavid är ju den nya generationens marquee player. Liksom. Det är inget snack om saken.
Han är en av de ytterst sällsynta, unika talangerna av Guds själva kaliber.
Ja, precis. En som han har plockat ut var 10:e, var 20:e år, så han hittade en Gretzky och en Mr. Hockey där på med så vidare, Gordie Howe, och sen så han hittade Crosby och så han hittade McDavid. Ungefär så.
Ja, ja,
det är ju den kalibern liksom.
Ja.
Och så apropå liknelsen till Pittsburgh, så känns det som att Draisaitl är någon liten slags minimalken ändå.
Ja.
Att han får med sig ytterligare en liten center där, för att ja, Draisaitl kom ju väldigt starkt förra året. Han har gjort det bra sedan han kom in i NHL, men jag menar, kom nästan upp i 80 poäng han också förra säsongen. Och är ju alltså otroligt, han blev nästan överhypad i slutspelet för han var så bra. Men där överglänsar han ju till och med McDavid, framförallt Anaheim-serien, när han, det var en match där på hemmaplan han gjorde typ 5-6 poäng. Gjorde han 6 poäng eller sånt där i en match. Och nu har ju båda fått såna enorma kontrakt här, som liknar det som Malkin och Crosby skrev på, som det Kane och Taves har gjort tidigare. En riktigt sån här super-franchise-duo.
Ja. Ja, vad gäller McDavid, så vad han än har så är det för lite.
Ja, 12,5 miljoner är nästan för lite för honom. Alltså, det är bargain att kunna ha honom i sitt lag. Och Draisaitls kontrakt är ju speciellt också. Han får 8,5 miljoner ändå direkt från sitt rookie-kontrakt. Och det är ju alltså 1, 2, 3 miljoner fler än andra spelare, toppspelare de senaste åren, som Gaudreau, som Scheifele, som Tarasenko. De ligger inte på samma nivå som Draisaitl får här. Så snacka om att de går all in på den här duon. Och det är klart de ska göra det.
Ja, grejen är alltså, ja, i övrigt så är det ju ett habilt lagbygge så här. Men det hade inte varit i närheten av den här diskussionen utan Connor McDavid. Men det hade inte Pittsburgh varit 08 och 09. De hade inte varit i finaler utan Crosby. Det handlar om att få en bra omgivning, men det viktiga är ju själva katalysatorn där inne mitt i universums centrum.
Ja.
Jag tänker inte säga något annat än det. Jag tänker säga Connor McDavid, Connor McDavid, Connor McDavid. Edmonton Oilers går till final.
Ja, nej, men jag håller med dig, för det är svårt att argumentera för andra grejer, för att Edmonton i sig tycker jag inte har gjort några otroliga moves därutöver. Framförallt inte, det kan man verkligen inte säga historiskt sett de senaste 10 åren. Men jag är inte superimponerad av Peter Chiarelli heller till exempel. Jag är inte superimponerad av vad Edmonton presterade, hur de föll ihop när Conor McDavid blev skadad för 2 år sedan. Eller hans rookie-säsong. Men de har tillräckligt bra utöver honom. De har Andrew Ryan, Nugent Hopkins, de har Lucic. Och förra året så stabiliserades, Cam Talbot har ju verkligen kommit in och gjort det bra i kassen. Och alltså Oskar Klevbom och Adam Larsson som första backpar har gjort det väldigt bra också.
Ja, Klevbom var ju ett av de stora svenska genombrotten i fjol. Och när man pratar med honom, så enligt honom själv då, så handlar det extremt mycket om att han tränar mot Conor McDavid varje dag. Han är back och möter honom på isen hela tiden. Då blir man inte bättre, då har man ingen talang.
Nej.
Så han blir bara bättre och bättre. Ja, det finns också liksom outnyttjade resurser som vi nu ändå ska titta på resten av laget. Och en sån som Puljujärvi kommer väl att få liksom den stora chansen i år. Ja. Och det är ju också en väldig kapacitet.
Ett sparkapital som kan, en joker i den här leken. Ja, där vill jag dock slänga in den brasklappen här också. Vi brukar ju på något sätt lyckas få med Jarko, i alla fall jag, i varje podd här på något vis. För att jag pratar som ofta med honom på redaktionen, en kollega redigerar här på tidningen. Med finst väldigt uttalat påbro. Och han är inte så såld på Puljujärvi, trots att han har följt honom i lång tid under juniorleden. Liksom. Han tror inte att det kommer bli den här stora NHL-stjärnan som han trodde. Utan han tror mycket mer på Aho-line i jämförelse på sikt.
Men nu får han Jussi Jokinen som lite mentor. Det kanske hjälper.
Ja, han får en fellow finländare. Han kan ju knappt prata engelska på Ljärv heller. Så att han behövde nog en Jussi Jokinen vid sin sida. Sen tycker jag att jag måste säga också att de här kontrakten som vi pratade om, de här enorma kontrakten som tillsammans kommer uppbära 20% av hela lönekakan. Men det är från och med nästa år de börjar gälla. De sitter på sina rookie-kontrakt ett år till. Både Dreisaitl börjar väl gälla nu. Om jag är ute och snurrar. Men McDavid kommer nästa år. Så de har ju löneutrymme kvar. Och det, vi har ju pratat om Toronto med samma sak där. Att ska man inte testa och satsa, gå ännu lite mer all in innan man råkar ut för de här enorma löntagsstrulet. Och man har egentligen inte plockat in någon, utan man tradar bort Eberle, fick in Strome. Och sen har det inte hänt så mycket i övrigt. Man har fortfarande 6-7 miljoner löneutrymme. Skulle kanske kunna, jag menar, det sitter Jaromir Jagr och vill spela.
Ja.
Till exempel på ett ettårskontrakt.
Ja, och han borde få komma dit så de kommer gå till final. Han vill ju spela final igen.
Ja.
Ja. Och nästa år vinner de också. Ja, intressant.
Men det är klart. Alltså, jag tycker faktiskt att när man kokar ner alltihopa det här så handlar det bara om en, kanske två spelare. Men överlag så tycker jag att det ser tillräckligt bra ut för att de här ska kanske till och med utmana Anaheim och bryta den där divisionstorken. Vinna till och med divisionen, absolut.
Ja, vi kan sammanfatta det så här. Conor McDavid.
Ja.
Och så går vi vidare till Los Angeles Kings. Ja, som du mycket riktigt sa, vi pekade där det här avsnittet. För nu blir det tråkigare. De fyra lag som vi tror mindre på då.
Mm.
Och det är LA Kings som vi ska börja med. För detta topplag var på väg att bygga en dynasti nästan. Utmanade Chicago under de stora åren. Men nu tror jag att Kings är på väg åt fel håll.
Absolut. Ja. Jag håller helt med där. De har gjort de skulle behöva göra en liten rebuild här. För att deras kärna ser inte så spännande ut längre.
Nej, de har ju några spelare som fortfarande är yttersta världsklass. Anze Kopitar hade en sin svagaste säsong under storhetstiden i fjol. Men det är ingen snack om att han kommer tillbaks. Det skulle förvåna mycket annars. Och Jeff Carter är också en stor center. Och Drew Doughty, även om han inte är någon favorit hos er statsmänniskor.
Ja, men jag gillar Drew Doughty. Jag tycker att han är en av NHL:s bästa skridskåkare, alltså, och passningsspelare. Ja. Jag älskar Drew Doughty.
Han är underbar att se på när han spelar hockey. Mm.
Och Quick, om han är skadefri så är det en bra första keeper då, det måste man säga.
Ja, men därutöver så är det många som har liksom känt som de verkligen är past their prime. Och då tänker man ju framförallt på Gabrick då.
Ja, Gabrick och knäproblem har nu också, även som man kan spela. Alltså.
Och Dustin Brown. Och,
ja, alltså det är första kedjan som de har mönstrat här på första säsongen, det skriker ju 2011. Det är visserligen Kopitar där då. Men så har han alltså Michael Camilleri och Dusty Brown bredvid sig. Det är de som ska leda laget.
Ja. Och Camilleri är det stora, nästan det enda riktiga förändringen från tidigare till i år då. Han är en gammal trotjänare och jag vet inte.
Han blev utköpt från ett annat lag som har problem med målskyttet. Nu gör sig.
Problemet är att de inte har så mycket känslor som kommer bakifrån. Liksom. De har inte något jättemycket, de har ingen djup talangpool direkt.
Nej, alltså jämfört med nästa lag vi kommer in på som är San Jose, där jag tycker att det finns lite spännande talang på gång. Så nej, det är inte mycket man hittar det. Men Adrian Kempe är ju spännande för oss ur svensk synpunkt, men det är ingen supertalang. Det är ju jag tror han etablerar sig ännu eller år, kan bli en bra tredje, kanske andra seriespelare, men det är ingen som kommer få fart på Los Angeles Kings målskytte varken i år eller på sikt.
Och så har vi de som är liksom de har ju slagit igenom redan, Tyler Toffoli och Tanner Pearson, och de är ju bra.
Ja, de är bra.
Men de är lite för ensamma.
Exakt, det blir lite för, alltså den kedjan, den gamla That 70s line. Mm. Med alla 70 spelare där, med Carter och Toffoli och Pearson. Den är ju bra. Och där kanske det finns lite sparkapital. Visst, Carter gjorde en supersäsong, men Toffoli hade ju enorma skadeproblem förra året. Och där kan de ju få in lite, där kan ju få in mycket mer mål från honom den här säsongen. Men tittar man på de där fyra kedjorna så ser det inte alls bra ut alltså.
Det ser lite inte alls, men det ser lite tunt ut.
Ja, det ser tunt ut. Jag menar, 201 kassa som de gjorde förra året är ju inte tillnärmelsevis tillräckligt för att gå till slutspel. Och den här fyra kedjan tycker jag i alla fall inte är god för mycket mer än så. Och då blir det inte slutspel liksom.
Nej. Och de har bytt coach också. Och säga vad man vill om Daryl Sutter. Och det var ju en speciell karaktär, minst sagt.
Ja.
Men en väldigt bra hockeycoach.
Absolut, jag tycker det är jättebra. Absolut. Mm.
Och då har man inte gjort någon dramatisk förändring. Vad jag kom av med här nu var att han är jättebra coach, men det behövdes ju en ny röst där. Det hade ju gått lite i stå med honom.
Ja.
Framförallt hos de som har varit där länge, det märktes ju.
Ja, exakt. Jo, absolut. De låste ut han ur omklädningsrummet och sådana grejer.
Ja. Men då tar de in hans assisterande John Stevens som känns, ja, han känns ju framförallt rätt anonym typ.
Ja.
Men han är säkert habil också, men det känns inte som något lyft direkt.
Nej, det känns inte som en markör på Arizona mått mätt direkt, att nu ska det till en förändring här. Utan det är ju assistenten som får befordras istället liksom.
Ja, och det är Rob Blake som är ny general manager, och han känner sig för, känns det som. Han vet inte exakt riktigt vad han gör.
Och han har också varit i organisationen länge, både som spelare och där i bakgrunden i front office. Så det känns inte heller som någon jätteförändring liksom. Och Rob Blake har ju inte kunnat gjort någonting nästan i sommar. Det är ju alltså Camelerarna plocka in i princip. För de är ju lite bakbundna med de här kontrakten. De har verkligen försökt, jag sa ju så här, borde göra en rebuild, men det är ju de kontrakten som de verkligen behöver bli av med. Det är ju till exempel Dustin Brown och det är Gaborik och så här, som förstör för dem. Men och några till kanske man kan dra in i ekvationen, men det är ju ingen som vill ha dem. De gjorde ju allt för att bli av med dem till Vegas expansionsdraften, men de vill ju inte ta med dem i tång. Och skulle man bli av med Dustin Brown, då det var ju en rykte om att de skulle få Dion Phaneuf i utbyte, men han har ju också ett jättetråkigt kontrakt på sikt, så att det blir inte mycket bättre av det. Så att de är ju låsta med de här kontrakten, så det ser ju tufft ut för Rob Blake på sikt också att kunna bygga om det här laget på allvar.
Ja, men det är för att Lombardi var så förre general manager var så lojal mot spelare som gav honom Stanley Cups och så. Ja. Så han skrev ju extremt långa för deras del förmånliga kontrakt.
Det var lite present.
Ja. Det kanske det var. De vann ju två Stanley Cups, så det kanske var värt det då, men nu får man ju betala för det då.
Exakt. Och när vi ändå är inne på det här så på LA Kings så måste jag också nämna Drew Doughty. Att just det, jag var inne på det i någon tidigare preview på, det var med Erik Karlsson, att hans kontrakt går ut 2019. Det är ännu mer så redan nu om att Ontario-killen Drew Doughtys kontrakt går ut 2019, och att Toronto då ska äntligen få hem en sån här big marquee signing, och så back dessutom som de vill ha från området. Och han var ju faktiskt, nu har han ju tagit tillbaka det, för han insåg att det såg inte så bra ut, men han sa ju så här. Faktiskt, I don't give a shit where I play, I just want to win cups.
Ja, exakt, han somnade sitt intervju i Hockey nu, sen försökte han ju backpedal det ja. Lite grann. Att det var inte menat så drastiskt. Men det säger ju ändå någonting, helt klart.
Ja, det är inte så att han är låst för och i Kalifornien solen där. Utan han inser vart det här bygget är på väg. Det var lite ja. Den, det var det som puttrade ut ur hans mun.
Ja, ja.
Så att,
ja. Ja, jag tror ju att de får svårt att ta sig till slutspel i år.
Ja, jag med tanke på att, alltså hur vi har berömt de här fyra första lagen. Då platsar inte LA Kings där. Utan då blir det ingen slutspel. Och med tanke på att wildcard-platserna snarare kommer tillhöra central-lag. Så får Kings återigen missa slutspel. Fjärde gången på de senaste tre åren. Eller tredje gången på de senaste fyra åren ska jag säga. I så fall.
Mm.
Då är dynastin officiellt över. Om det inte redan är det.
Ja, precis. Lika tveksamma är man inte till San Jose Sharks. Det är fortfarande ett klasslag känns det som, men jag är inte hundra på att de rör sig i rätt riktning heller. Även om du nu sa att det finns mer talang här, så tror jag de befinner sig lite i något slags jobbigt vägskäl nu.
Ja, den här...
Att de har tappat Patrick Marleau är rent hockeymässigt kanske ingen jättekatastrof, men det markerar ändå något att något håller på att förändras här.
Ja.
Att deras core håller på att nå vägs ände kan man kanske säga. Om det är det jag försöker säga. Även om de fortfarande... Ja, då tänker man framförallt på Thornton. Han fick ju ett år till, men jag vet inte.
Nej, men
han blir inte yngre.
Den här kärnan som visserligen vissa är inte så gamla så att de är på väg ut för. Jag tänker på Brent Burns inte minst. Men han var ju en supersäsong förra året. Och Vlasic är ju bara 30 år och Kachori är inte gammal än. Så att det finns ju, delar av kärnan har ju många år kvar. Men den här urkärnan av San Jose som gick till final 2016. Det kändes som piken för den. De kommer nog inte nå längre med Joe Thornton i laget längre tror jag. Även om det var bra att de fick behålla ett år till. Men han har ju knäproblem nu liksom och är 38 bast. Det är... Ja, och sen så dessutom Joe Pavelski som är 5 år yngre som man tyckte, som man, nu börjar väl alla inse att han är lite gammal här. Men han tänkte man skulle ta över på sikt, men han är ju alltså, han är äldre än Ryan Getzlaf och Corey Perry, så han är inte ung han heller.
Nej, det är väl sant. Och precis som du säger, man tänker den där finalen som någon slags peak, de borde nog ha vunnit där, för att vad som visade sig då var ju att, som vi sa flera gånger då, att St. Louis visade sig vara för långsamma för San Jose, men San Jose visade sig vara för långsamma för Pittsburgh.
Ja.
Och grejen är det, de är lite för långsamma för de allra, allra bästa lagen i den här nya ligan.
Exakt, det håller jag definitivt med om. Och Oilers åkte ifrån dem också till exempel då.
Ja.
McDavid och Dreisaitl i den serien. Så att, ja, det finns, det är fortfarande som säger ett klasslag. Jag menar, Couture, de här killarna, det är bra spelare. Burns, jag menar, det är ju goda möjligheter att konkurrera med Erik Karlsson och Victor Hedman och med Nordstrom igen. Men, och Martin Jones i kassen kommer ju inte kasta in puckar liksom. Och backsidan generellt sett är bra. Men man gillar ju Justin Braun och Paul Martin har väl något år till i sig och ja. Ja, men det ser ju bra ut. Men då vill jag lägga till då i alla fall att jag tycker det som är speciellt är att de har ju inte värvat en enda spelare i sommar i princip. Men man tänkte att de skulle använda Marleau-pengarna till, ja, men han kostar ju ändå 6 miljoner per säsong och sånt där, till att kanske hitta en ersättare. Men de har inte gjort, utan de tänker så här nu att det är lite rebuild on the fly här. Vi måste släppa fram våra ungdomar nu. Och de har ungdomar.
Ja, det har de.
Vill jag poängtera. Alltså, vi har ju mycket svenskar vi kan nämna som kanske inte kommer in och blir supersuccé här, men det är
Sörensen
absolut också, apropå snabbhet, det här är ju unga killar som kommer sätta fart på de här gubbarna. Filip Sandberg som vi får se hur mycket chanser han får, men han gjorde otroligt bra ifrån sig när HV vann SM-guld, de har plockat över, och Tim Hed, alldeles för bra för AHL, alltså alldeles för bra för AHL, 56 poäng på 55 matcher som back, han knackar på dörren och vill spela NHL nu.
Ja, Sandberg gjorde mål direkt i försäsongspremiären mot Anaheim igår. Och Tim Hed hade 2 assist. Så att, de visade framfötterna direkt på campen i alla fall.
Exakt, och alla är verkligen så här moderna spelare. Extremt spelskickliga alla tre skulle jag säga. Snabba alla tre, bra footspeed liksom, och smarta. Det är de här spelande hockeykillar liksom. Så att, och sen så, den kanske för mig mest spännande talangen som jag har en liten genombrottsvibbar på. Jo, det är Timo Meier, en schweizare.
Okay.
Som ju valdes tidigt i draften för 2015. från Halifax Mooseheads. Och varför jag säger Halifax Mooseheads, varför det är viktigt, det är för att de bara spottar ut sig i talangen. Från dem de senaste åren, det har kommit Jonathan Drouin, vilket jag naturligtvis är noga med att poängtera. Nathan MacKinnon, Nikolaj Ehlers, Nico Hisch är årets draft detta. Och så då Timo Meier här som legat på samma produktionsnivå som dem nere i den ligan. Och som var jättebra HL förra säsongen också. Och gjorde ett bra slutspel, ett en av få San Jose-spelare som var utropstecken. Fick inte riktigt utdelning på sina chanser, men väldigt bra när han var inne på isen. Så jag tror Timo Meier här nu kan bli liksom Marlowes ersättare. Och bli en topp 6-spelare som kan bli det också lite sådär, kanske inte Calder Trophy-klass, men nästan. Alltså det, ja, jag är spänd på att se faktiskt det, och jag tycker det är ändå kul och rätt val av San Jose att inte, visst de skulle ju kunna fortsätta satsa när fortfarande Thornton spelar, för snart kommer han ju lägga av. Men de väljer här helt enkelt att satsa på sin framtid för att tänka att vi måste bygga underifrån nu om vi inte ska fallera på sikt.
Jag har en det är ingen parentes, det är mer en käpphäst här som ja. Heter Pete DeBoer. Jag började tvivla på Pete DeBoer. Jag tyckte att han tog dem till final, men precis som när han var i New Jersey, han tog dem till final också. Sen var det bara kattskit sen. Han kändes som att han i fjol mest var grinig och inte hade riktigt liksom samma
Geist,
exakt. Så kanske man kan se det. Jag tror att han, om det här inte går bra i början, han kan vara en av dem som ligger risigast till vad gäller för sparken. Han verkar vara en personlighet eller en coach som man tröttnar på fort.
Ja, nej, men du har en poäng där, för jag minns för några år sedan när han var i Devils där så pratade vi om honom på det viset också. Det kändes som att han hade gett upp lite grann.
Ja.
Alltså, det var ingen karisma kring honom överhuvudtaget, utan han kändes lite uttråkad själv nästan. Ja. Det är säkert det är ju en smart, han vet ju om man sätter ett försvarsspel och anfallsspel till viss del, och han är ganska, jag tycker han kan vara bra matchcoach ibland och sådär, men du har rätt i att möjligt att man tröttnar på honom. Att han tröttnar själv.
Ja, precis. Lite grann så. Ja, så att San Jose är ju med definitivt ett lag som är med och utmanar dem slutspel. Men jag är inte hundra på att det kommer att lyckas.
Nej, precis. Jag tror att de kan få problem här nu när andra lag knackar på dörren. Alltså jag är sugen på att peta San Jose för Arizona till exempel.
Ja, det är, grejen är ju det. Det känns som konkurrensen skärps. Så att två lag i Kanada där är bättre och Arizona är åtminstone jämnbördiga. Och Anaheim är bättre. Ja. Så att det är blir en utmaning för San Jose. Nu ska jag gå och hämta kaffe så du kanske kan prata om
Jag babblar lite San Jose.
Ja, jag återkommer.
Ja, men då kan vi väl konstatera apropå den här kärnan som är. Alltså, för tittar man faktiskt bara rent krasst på poängen som de hade förra året, så var det rejäla besvikelser på många håll och kanter där. Så Brent Burns var den stora sensationen som varit inne på. Shit, vilken säsong han gjorde i fjol. Oj, men det har jag ju babblat om i hela förra säsongen. Men alltså, Pavelski hade ingen rolig säsong. Joe Thornton gick ner till bara omkring 50 poäng. Han är ju en kille som varit uppe på 90-100 poäng tidigare.
Vem?
Thornton.
Ja.
Men han tappade ju 30 poäng förra året och nu har han knäproblem och så här. Joel Ward, sån här som varit pålitliga tidigare, och inte ens, jag menar, Jonas Donsko och Melke Karlsson och de här som vi imponerades av i deras cuprun hade också mellanår. Så att man kan se det som sparkapital att de har mer hockey i sig, men samtidigt är det lite oroväckande att så många gick bakåt förra året.
Ja. Ja, det är kul när de får en ny tränare kanske.
Ja, precis.
Vi fortsätter till Vancouver. Och det är ett litet sorgebarn för oss.
Ja, vi har inte varit så positiva.
Som vi har så många fina svenskar i. Men de har ju, problemet i Vancouver i flera år var att de har vägrat inse att de måste genom en rebuild. Ja. Och jag vet inte om man kan påstå att de riktigt, riktigt är inne nu heller. Men de har i alla fall tagit större konsekvenser av var de befinner sig än vad de har velat göra tidigare. De måste förstå att de måste föryngra.
Ja, de har insett att de inte är en contender längre. Nej, och lokalpressen har för första gången nästan insett att de inte ska ha det som krav längre heller. För de har fullständigt sågat sönder dem vecka efter vecka. Och i år så märker man ju också att det är fortfarande lite det här med att de ska inte vara, de har liksom, i Vancouver kan man inte vara klappkass, man får inte komma sist liksom. Så de plockar ändå in en Thomas Vanek och en Sam Gagner, en Michael Desotto och Alex Burmistro och så här, för att lappa ihop det lite så att de inte ska vara urusla.
De kanske inte, varför inte det liksom?
Nej, precis.
Varför kan de inte inse att de ska göra som Edmonton och Calgary?
Nej, det funkar tydligen inte i Vancouver. Det är bara så. Men däremot, som du säger, de har ändå, i och med att de har varit så dåliga, så har de kunnat drafta högt senaste åren. Och de har varit smarta i vissa fall också i draften, tycker jag. Så att det ser inte, jag tycker inte att det är nattsvart i Vancouver på sikt heller. Utan,
nej, de försöker slussa in nya unga killar. Så är det ju.
Ja, typ en Bo Horvat, som ju faktiskt, det har jag ju nämnt förut, men han vann ju den interna poängligan förra året. Och var därmed den första icke-svensken att vinna poängligan sedan millennieskiftet. Det är alltså bara Sedinare och Näslundar som har vunnit poängligan annars där. Så att Bo Horvat bröt den sviten. Och sen så Brock Baser kom in på ett bra sätt slutet av förra säsongen. Han är ju superhypad nu i Vancouver, för det är ju det, man blir ju hypad i Vancouver om man gör det lite bra. De vill ju det, de vill ju se henne.
Ja, han har varit bra nu under försäsongen också.
Ja, absolut, så det kan nog bli fint. Och några andra, så lillebror Marcus Granlund var ju faktiskt bättre än väntat förra året, och Sven Bertsch, en annan schweizare, gjorde det bra, och de har lite. Och Nikolaj Goldobin tror jag kommer att vara en duktig ryss som jag tror att Travis Green kommer befordra från AHL. Travis Green är ju deras nya tränare som de har också befordrat från AHL. Mm. Så att lite spännande grejer att hålla reda på där i den klubben. Men det,
och Virtanen.
Ja, precis. Han tror jag dock, alltså jag får nästan lite Nail Jakupov-vibbar på honom. Alltså.
Att det blir en så illa nu?
Superbast, alltså. Ja, han var katastrofdålig sett till förväntningarna i AHL också. Alltså det, man tänkte att han får mogna ett år i AHL och liksom få lite självförtroende. Men jag tror han bara gjorde 18 poäng på hela säsongen. Ja, det duger inte.
Men han har gjort mål nu också på försäsongen, vill jag bara påpeka.
Han kanske,
det säger ingenting, men man kan väl, hoppas. Nej, jag känner mig liksom lite bara, jag blir lite deppig när jag tittar på Vancouver. Jag vet inte, det här med, det är ju, Daniel och Henrik är inne på sista kontraktsår och sådana som jag hade fantiserat lite om att, ja, men då kanske de blir tradade vid trading deadline och kommer till en contender och får chansen att vinna, men det har de ju precis gjort klart att de inte är det minsta intresserade av.
Ja, de gick ju, alltså det var ju en väldigt känslosam och tydlig krönika de skrev i The Players Tribune. Med en superkärleksförklaring till Vancouver, att det skulle inte betyda någonting att vinna Stanley Cup i en annan klubb, utan det är bara i Canucks som det skulle betyda någonting. Så därför vill vi inte bli tradade.
Nej, det är fantastiskt. Det är ju de liksom. De är ju sådana människor. Och de är extremt bra killar. Och det är ju hedersamt, men det betyder ju att det kommer inte bli någon Stanley Cup.
Nej, precis.
De sa också att de själva var missnöjda med sin egen säsong i fjol och tänker försöka bli bättre i år. Det kan de säkert. Det är fortfarande två väldigt habila hockeyspelare med den här förmågan de har. Ja, du vet.
Ja, men de har ju ögonen i nacken.
Telepatiska snurr. Ja. Men de är ju, vad är de, 37?
Ja, de är ju födda 80, så alltså de är 37 år.
Ja. Så att,
och de, ja, och det, jag menar, det är inte så att Bo Horvat som slog dem i poäng förra året gjorde någon supersäsong för att göra det. Det räckte med 50 poäng för att vinna interna poängligan i fjol i Vancouver. Så det är ganska, ja, det ser inte bra ut, helt enkelt.
Vanek, jag pratade med honom, de hoppas att han ska bli ett bra komplement till dem. Inte vet jag, lite intressant låter det i och för sig.
Ja, det är ju där har vi också en gammal superspelare liksom. Och som ju gjorde det bra i Detroit i alla fall. Det blev ju ingen succé-trade till Florida, men det var ju han var ju en liten revelation i Detroit i början av säsongen. När han faktiskt öste in poängetal. Ja. Så att han är ju inte slut, Vanek. Jag tror som sagt, jag tycker ändå att vissa unga spelare är så pass intressanta. Jag är ju lite intresserad av Travis Green också. Jag har ju förmåga att överhypa de här AL-tränarna som kommer upp.
Ja, du har ju det.
Ja, verkligen. Men jag tycker det är lite spännande ändå. Så jag tycker inte det är totalt nattsvart. Men,
det var Dallas Eakins någonstans. Varför inte han Jack Adams? Varför kallas inte han Jack Adams nu för tiden? Trodde man ju när du hypade upp honom när han kom in i ligan.
Ja, men han är Randy Carlyle, eller berömmer honom för hans verk i San Diego Gulls i AHL.
Ja.
Så att han skickar upp lite talanger till Anaheim, till exempel Brandon Montour. Men ja, det är ju ingen Jack Adams.
Nej, det kommer att dröja några år innan vi får räkna med Vancouver igen, tror jag.
Ja, precis. Och vi får ju nämna i alla fall att de har två svenskar i kassan i alla fall.
Ja, just det. Markström, Nilsson och Markström tror jag kommer att göra en fin säsong ändå.
Ja, och han har ju verkligen väntat också på att få bli första keepet till slut. Och det har han onekligen signalerat till honom nu. De skrev ett nästan första keeper-kontrakt med honom för något år sedan redan innan. Långt innan kontraktet gick ut så förlängde man. Och nu har man ju släppt Miller här. Och Anders Nilsson kan ju visserligen konkurrera med honom också. Men det känns som att det är Markströms år på riktigt. Första året i hans NHL-karriär som han verkligen uttalar detta.
Ja. Han har gjort bra. Han har bit ihop när de här åren gick tungt i Florida och sen
nere i AHL i Vancouver i början till exempel.
Ja, vägrar ju upp och är ju en väldigt bra mål. Det såg vi till exempel när han hoppade in i World Cup för ett år sedan. Han gjorde några riktigt fina matcher där.
Ja, det gjorde han.
Stabil, markan.
Mm. Ja.
Ja, slutligen, vårt 31:a och sista lag vi ska prata om.
Ja, det är sista laget.
Lämpligt nog det nya laget. Det 31:a laget i NHL. Som nu kliver in i ligan. Och det är ju Vegas Golden Knights från Las Vegas Boulevard i Sin City, Nevada.
Ja.
Och det är ju faktiskt det är lite surrealistiskt att vi faktiskt ska prata om det här laget nu. Att de finns, att de är med igen. Jag trodde aldrig det skulle ske, men det är för jag tycker det är en dröm.
Ja. Ja, det är ju den, alltså få kolla på hockey i den stan. Alltså den helhetsupplevelsen.
Ja.
Den vill man ju inte missa helt enkelt. Den är nästan för bra för att vara sann. Det var ju en dröm att det skulle hamna ett lag där. Första i amerikansk proffsidrott att satsa på en franchise i den stan. Och så blir det NHL och så sker det i år. Och nu sitter vi och pratar om, vi ska försöka vara seriösa här och göra en preview-titt på detta lag liksom.
Ja, det är ju, tänk här i matchen de kommer ha, vilka lämmeltåg av fans det kommer att vara som planerar en weekend i Vegas där deras lag spelar där. Framförallt från öst, de som bara ska dit en gång.
Det är ju årets resa.
Ja, det är ju det.
För de fansen liksom, det är ingen snack om det.
Frågan är vad de får se då när de kommer dit. De får se en väldigt fin arena.
Ja, du har varit där några gånger.
En modern. Ingen kioskvältare som arena sett, men den ligger fantastiskt bra och de kommer få kul, men det är alltså, låt oss vara realistiska här, det är ju inget, de kommer ju att komma sist i ligan. Även om de kanske kommer vara bättre än, som NHL hoppas kommer vara bättre än tidigare expansion lag direkt, så är det ju ändå ett ihåligt lagbygge av naturliga skäl. Det finns ingen att kritisera för det. De har gjort det så bra de kan, typ.
Ja precis. Det är svårt läge naturligtvis för dem. De har väl framförallt valt strategin att satsa på lång sikt med tanke på otroligt mycket draftval de har samlat på sig. Och det var ju ett vägskäl. Vad skulle de göra? De hade kunnat få ihop ett ännu lite slagkraftigt lag den här säsongen, men det hade kanske räckt till att missa slutspelet med 4 poäng och sånt där. Och hade det varit värt det i så fall. Men samtidigt vill man ju etablera lite intresse direkt för den lokala publiken liksom, och inte vara klappkassa direkt. George Murphy har ju ändå sittat lite mer på att det ska bli bra på sikt. För att kollar man på, alltså det som framförallt skrämmer mig med det här bygget som gör att jag inte tror att de kan hävda sig från år ett, det är backsidan.
Ja, nej, visst.
Det är så stabbigt så det sjunger om det. Nu har visserligen många ettårskontrakt så att de försvinner. Och de kanske kan trada bort dem i deadline på ännu mer draftval. Men jag hade ju till exempel Jason Garrison i Tampa förra året och det var ingen rolig syn. Dagens hockey funkar inte Jason Garrison, det är bara så. Och liksom John Merrill, Derek Engeland, Griffin Reinhardt, Brady McNabb.
Ja, nej, visst.
Visst, Shea Theodore och Nate Smith är väl spännande. Och Colin Miller tycker jag är lite underskattad faktiskt. Det är en rätt spelskicklig back det också. Men nej, de här kommer inte hjälpa Mark Andre Fleury till några liksom, att rädda dem i match efter match. Det tror jag inte. Framåt är jag mer positiv, men jag tror de kommer släppa i mycket mål här laget.
Ja, det kommer de. Men är det... De kommer ju få plocka fina draftval då, med all säkerhet. Ja. De ska vinna lotteriet också då, men det är till exempel god chans att vår svenska superstar som kan bli etta nästa år, vad heter han?
Rasmus Dahlin.
Ja, att han hamnar i Golden Knights.
Ja, det är helt omöjligt. Och de har redan fått en bra svensk back, som de gjorde ju tre val i första runden här i somras, då tog de Erik Brännström som är lite mini-light-version av Rasmus Dahlin, också spelskicklig, liksom, ja. Väldigt modern back som jag tror kommer bli en NHL-spelare, är ju tveklöst.
Och det är ju spännande för framtiden, att vi kommer att ha kanske svenska stjärnor där ute på strippen.
Ja, precis. Och ser man framåt sett så tror jag ju att både Oskar Lindberg och William Karlsson har alla möjligheter att få mer framträdande roller i det här laget än vad de hade i sina tidigare, där de nödvändigtvis inte var dåliga heller, utan där de kände spännande.
Ja. Så att, ja, jag vet inte så mycket. De har en bra coach i Gallant. Det spännande det här året är att det ska spelas hockey i Las Vegas. Laget i sig är inte så mycket att orda om. De har fått skrapa ihop det de kunde skrapa ihop.
Ja. Alltså, Vadim Chipachov är ju jättespännande. Att han valde Vegas dessutom då. Han kunde gå till vilken klubb han ville rent teoretiskt. Mm. Bort från KHL som är fullständigt in poäng i den ligan.
Men det är väl kul att vara med och bygga upp något från början. Liksom. Det är en historisk säsong de ska spela. Och några av de här killarna kommer att vara liksom Las Vegas ansikten utåt för lång tid framöver.
Ja. Ja, nej, precis. De har inte mycket, alltså visst, de har en ny klubb och de får inte vara för dåliga. Men de har samtidigt så mycket att förlora. De har väldigt låga förväntningar på sig. Ja. Från NHL-världens sida, trots allt.
Ja, det kommer att vara kul. Det de kan hoppas på är det som alla har sagt hela tiden sedan det här förslaget, att de kan få ett väldigt bra home record, eftersom det är en 24-hour city, och när lagen från öst kommer ut dit och ska bo där en hel del, kanske inte är i bästa form när de ska spela.
Nej, precis, så är det verkligen, och det är som du säger, historiskt sett så har det varit så för alla Vegas lag. Borta lagen har betydligt andra tankar när de landar där.
Du menar de här AHL och
EES? Ja, precis. Exakt. De här IHL till exempel. Ja, precis. För en gång i tiden. Vegas, de var grymma på hemmaplan. Oj, vad de dominerade.
Vegas Wranglers.
Krossade motståndarna, vet
du. Ja, de hade suttit i baret till fem på morgonen.
Exakt, exakt. Men samtidigt då måste vi lägga in den käpphästen att... Ja, det kommer vara, jag menar, det kommer vara 13 000 Detroit-fans där. När de möter Red Wings till exempel. Och sådär.
Ja. Ja, visst.
Ja. Men,
så är det. Ja, men hörru du, Ekeliv, Mowgli, nu är vi igenom det här.
Ja, det känns faktiskt bra.
Ja.
Det är kul att plöja igenom alla lag som man hade kunnat fortsätta bara diskutera. Men nu känns det som att lite markör här, för att nu kan vi börja titta på hockeyn på allvar. Och nästa podd kommer vi nog vara lite mer, ja, då kan vi diskutera lite mer aktuella företeelser, vad som händer på försäsongen och kanske... Kom upp med lite listor hit och dit.
Och lite... Ja, listor. Och så ska vi tippa mer specifikt vem som kommer var. Ja. Måste vi göra.
Exakt, nu har vi varit lite mer grundläggande här liksom, om varje lag. Men i nästa podd så blir det lite mer tips. Liksom.
Vi har väl två poddar kvar innan de börjar i princip.
Ja, vi tror vi hinner med två faktiskt. Mm. Ja. Så att, vi har i öppen bok. Vi får se vad vi hittar på då.
Ja, nu ska du... klippa det här. Jag ska göra mig ordning och gå. Det är match på Garden ikväll igen. Vi är Devils är här. Jag ska gå och titta på den. Jag tror inte jag kommer att blogga så mycket. Jag ska bara sitta där och kolla. Jag hoppas att... Elias Andersson var ju väldigt framstående i första matchen här med Rangers. Det ska bli kul att se. Det skulle ju vara jävligt kul om han kunde ta en plats i truppen.
Ja. Ja, precis.
Jag tror de hoppas på det.
Ja, de verkar verkligen göra det. Alltså det de har ju utrymme på centerpositionen för att någon ska kunna visa upp sig på campen och ta en plats. Sen får vi se om du får se Marcus Johansson, om han spelar.
Han spelade första matchen, så det är väl osäkert. Det hade varit kul. Ja. Något väldigt tråkigt är att jag inte får se Brian Boyle. För igår kom ju chockbeskedet att Brian Boyle har drabbats av cancer.
Ja, det var ju faktiskt...
En form av leukemi. Prognosen är god, det ska gå att behandla. Och de har upptäckt det tidigt, men i alla fall, det är alltid väldigt obehagligt. Han är bara 32 år och får cancer. Det är inte kul.
Nej, precis. Så exakt. Redan han är familj och så vidare. Ja. Och råkar ut för en sån grej. Men han var ju väldigt positiv i... Han försökte vara väldigt positiv i denna tunga nyhet.
Ja, han har fått ett enormt... Han är en väldigt omtyckt kille.
Ja,
han har varit på
hela NHL.
I Kings, Rangers och Tampa och Toronto. Och ja, alla ser honom som familj.
Exakt. Precis. Alltså han har ju, ja precis, i alla klubbar han har varit i har han varit i princip en publikfavorit. Och i omklädningsrummet bland medspelarna. Att det är ju en extremt populär spelare.
Ja, vi håller tummarna för BB, att han fixar det här.
Finlandsfärgen som jag brukar kalla när han åkte runt i den blåvita Tampa-tröjan.
Ja.
En Silja Line.
Ja. Men, det hoppas vi. Men jag går på min hockey och vi hörs nästa vecka igen då. Ja. Jonte.
Ja, det är samma biffen. Då vi säger så.
Det gör vi.
Och så hälsar vi, eller vi tackar för den här, för att ni har lyssnat på oss med fyra avsnitten. Och väl mött nästa vecka helt enkelt.
Yes. Bye bye.
Hej hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar innas blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.